When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I think I might be over my troubles. Vi är Gentlemanualen och vi är tillbaks, och jag, Per Nilsson, kan inte sluta tänka på historien när du, Andreas Weinås, gick i badbyxor över gatan i Antibes och blev faktiskt på riktigt, bokstavligt talat, stoppad av farbror Länsman.
Precis, när jag bröt mina egna stilregler totalt och skämdes. Men det var väldigt roligt att polisen sa, nej, det där kan du inte hålla på med.
Nej, för det där har ju faktiskt då inträffat på riktigt, och det var 3 år sedan, eller?
Ja, kanske. Ja, 2 eller 3 år sedan. Jag minns det tyvärr med stor skam än idag.
Men så ska du absolut inte göra. Och det är av så många anledningar som du inte ska tänka så. För att jag såg om en dokumentär om Evert Taube i helgen. Där får man ju då följa den här riksskalden, kan vi kalla honom, ja, det?
Virtuosen av Rivieran.
Och gentlemannens gentleman, som bodde stora delar av sitt liv i samma stad eller ort där du bor på Rivieran, alltså Antibes.
Precis.
Där gick han alltid ner och badade i Medelhavet, precis som redaktör av Einos.
Föredömlig byxmidjehöjd på badbyxorna, vill jag minnas också.
Väldigt så. Lite pösig y-front skulle man
precis
kunna kalla.
Lite blöjformad.
Ja, men nästan. Verkligen. Det är liksom så här, som att han skulle väldigt bra beskriva.
Ja, jag vill väl kanske inte dela just den.
Men det jag ska komma till...
Annars inga problem.
Det du delar, det är inte då
blöjbadbyxor.
Blöjbadbyxorna. Eller du delar ju framförallt inte badbyxor med Evert
Taube. Nej, det gör jag inte.
Men det är ju det att han gick ju över gatan till sitt boende.
I dokumentären?
I dokumentären, bara iklädd badbyxor.
Så man kan säga att jag på något sätt fick frilejd.
Nej, men du,
jag åberopade Taube.
Du går ju i Evert Taubes fotspår.
Mycket. Det ska jag säga till polisen nästa gång.
Jag
går i Taubes fotspår.
Ja, säg den på franska.
Ja, det ska vi inte göra här, kan jag säga.
Men det du inte gör, det är att du viker inte din skjorta och placerar den på huvudet. Det här är alltså...
Nej, just det.
Jag har ju varit besatt av Evert Taube i... Det är några år nu, av många anledningar. Men alltså, när jag nu... såg den här sekvensen när han går. Jag visade ju dig den här blöjbyxsekvensen.
Ja,
jag tycker att den är så cool.
Jag vet ju vad det här avsnittet kommer att heta. Je suis Taube.
Je suis le monsieur de blöjbyx. Le pantalon de blöj. Nej, men den här scenen ska upp på Gentlemanualens Instagram. Ni kommer att kunna kika in där, för att... summan av den här kardemumman är att Andreas
han bröt inte alls mot någon stilregel när han gick i badbyxor på gatan i Antim. Han gick bara i Evertobs fotspår.
Snyggt. Det är kul.
Men Andreas, John Lennon, är det en stilförebild?
Det kan man väl säga. Framförallt är det ju, tycker jag, en av de främsta musiker som någonsin har levt. Men han hade ju faktiskt sjukt bra stil i vissa delar av sin karriär. Det är lite svårt, tycker jag, att säga om en person som var... Han var så i ropet under så många år. Och hans stil såg ganska olika ut, om jag ska vara ärlig.
Väldigt.
Det är ju svårt att säga. Det är ingen som var i rampljuset i så många decennier som... Även om han dör 1980 så är det ju ändå ganska olika, ja, uttryck under 70, 60 och det får man ändå säga.
Jag kan inte se någon look så där som jag skulle vilja sno rätt av. När jag tänker på honom så tänker jag, det är ju väldigt liksom...
Bohem 70-tal.
Väldigt bohem, och sen så är det ju den klassiska nakenbilden med hans Yoko Ono.
Just det.
I sängen är de väl.
Däremot kan jag ju säga att det finns nog ingen klocka i världen som jag hellre hade velat äga enskilt ex, alltså inklusive Paul Newman Daytona, än Patek Philippe 2499.
Klassisk bild när han står och visar upp den.
Ja, det är en fest, tror jag, eller något sånt där. Den är ju inte en officiell pressbild. Alltså den är ju någon form av privat bild som har sipprat ut. Och så.
Jag vill minnas att han har en western-skjorta. Så att är det faktiskt en look som jag skulle vilja sno, så är det nog den.
Tyvärr har han bara en förfärlig virkad slips till den här western-skjortan. Men i övrigt håller jag med dig.
Han har slarvat.
Men det är väl det sista problemet. Men den klockan är för det första i sig själv, utan att det var hans klocka, den kanske mest ikoniska Patek-modell som någonsin har gjorts. Och den har ju varit spårlöst försvunnen sedan 1980. Men du har skopet.
Nej, men den är ju aktuell.
Precis.
Den är ju aktuell för att den har återfunnits.
Exakt.
Och den
i Genève.
Ja, den har ju varit runt världen. Den har inte fått uppleva det som den där klockan i Pulp Fiction upplevde.
Nej, det får vi verkligen hoppas.
Men... Berätta, Andreas, du kan detaljerna.
Ja, det enligt sägnen då, eller enligt historiken, så är det ju så att John Lennon fick den här i 40-årspresent av Yoko Ono. Det här är bara några månader innan han blir skjuten, 1980. Sen går storyn att den här klockan blir stulen av deras gemensamma chaufför. Den blir såld till helt annan del av världen. Den säljs igen efter det till en samlare runt 2010. Men det här har ju inte, vad jag har förstått, så har inte den här provenansen på klockan framkommit till respektive köpare, utan de har köpt en 2499. Men råkar ju då sitta på, rent ut sagt, guld.
Ja, för den är ju i guld, Andreas.
Ja, precis. Alltså den här modellen producerades under ganska lång tid i Pateks historik, men inte i speciellt många exemplar. Och vi pratar alltså om en evighetskalender med kronograf. Den gjordes i roséguld, framförallt gulguld, och två exemplar i platina. Det var också samma referens i platina då, som Eric Clapton sålde på auktion för några år sedan, som blev en väldigt stor snackis. Men John Lennons det måste ha varit gulguld, jag vågar inte ta gift på det, men jag tror det är gulguld. Den har ju alltså, den här resan då som vi pratar lite om, det som har gjort att den på allvar har kommit upp i rampljuset, för allmänheten har inte vetat var den har befunnit sig. Men då är det en onämnd italiensk klocksamlare som har försökt sälja den här via ett annat Genève-baserat auktionshus. Och det som gjorde att den egentligen, att hela den här grejen har uppdagats, det är för att de har frågat Yoko Ono kring en värdering på klockan. Och hon då har insett, det här är ju, nu har den dykt upp. Alltså så hon har claimat ägandeskap.
Av. Det här är min klocka.
Precis. Och framförallt tror jag att hon har insett vilket värde och, så här, jag säger inte att hon inte hade brytt sig annars heller, men Så det har varit en juridisk liksom strid mellan den här onämnda italienska samlaren från, som har bott i Hongkong, och familjen då, eller framförallt Yoko Ono via advokater. Och nu i, tror det var i juni, då valde rätten i Genève att ge Yoko Ono rätt i frågan, så att det är hennes klocka. Han har överklagat, så vi, det är inte klart än. Men vi kan väl säga så här, det här är tillsammans med den Speedmaster som faktiskt var på månen. Den ägs ju dock av Smithsonian och amerikanska staten, för det var ju utrustning och inte personlig egendom.
Som försvann på vägen till Exakt. Museet och Smithsonians...
Precis. Men den klockan, Paul Newman som såldes för 17 miljoner dollar för några år sedan, och John Lennons 2499, skulle jag säga de tre absolut mest eftertraktade enstaka klockorna i världen.
Det blir intressant att se vilken fortsättning det här...
Ja, det ska bli sjukt spännande. För det är verkligen, det är ju en perfekt storm av den mest samlarvänliga Pateken. Den kanske en av de mest ikoniska kulturella personer och musikhistoriens mest liksom viktigaste personer. Och nu då, särskilt när det har varit ett sånt, vad ska man säga, liksom som mystik kring var den har tagit vägen. Och den är så tydligt dokumenterad på bild på John Lennon, så att man vet. Och det viktigaste, det som liksom är verkligen, det han säger, icing on the cake, det är ju att de beskriver i den här rapporten från den här stämningen, som då är öppen information, att det finns en inskription på baksidan av klockan som också gör att Yoko Ono kan säga att det är hennes. Och det är, de säger inte vad det är.
Men det är inte drive safely.
Nej, men det är en text, ett ord som har med en gemensam låt som John Lennon och Yoko Ono skrev ihop i slutet på 70-talet, måste det ha varit då.
Okej, men nu är inte jag... Det första jag tänker på är ju Imagine.
Inte helt omöjligt att det kan vara det. Det vet vi ju inte, men det är väldigt stor sannolikhet.
Det kanske inte krävs liksom Nej. Så mycket, men det är ja.
Men alltså förstå, om det är det, då är det ju... Alltså jag skulle väl säga att jag skulle inte vara förvånad om den där klockan, om den säljs, att rättigheterna löses, vem som, oavsett vem av parterna som hävdar, för att den här italienska samlaren hävdar ju att Yoko Ono inte har anmält den här stulen, och att tidsfristen hon har haft i New York då, som är 3 år från att någonting händer. Att det, men nu har ju hon uppenbarligen vunnit första instansen, och vinner hon igen och bestämmer att sälja.
Men du, vi,
10 miljoner schweizerfranc.
10 miljoner
schweizerfranc. Jag tror inte det.
Alltså 100 miljoner kronor då ungefär, ja, lite
men
mer.
Jag tror, alltså lågt räknat, 5-10 miljoner. Ja. Men jag skulle inte förvånas om den går över 10.
100 miljoner kronor, köpare JC?
Ja, kanske. Ja, men jag tror att det finns ganska många Beatles- och klockfanatiker som hade tagit ganska stor del av sin klockbudget till att kröna. För det där är ju verkligen toppen av toppen i...
Men ändå musikkopplingen, Jay-Z, han tänker, han tycker att han kan fortsätta bygga på sitt...
Jag tror att Jay-Z hade definitivt varit intresserad, men jag tror inte att han är den enda. Det finns väldigt, väldigt många tunga samlare som inte ens är offentligt kända som hade varit villiga att lägga dem.
Vi satte ju några Aftonbladet-rubriker i förra veckan när vi pratade Steffo. Mm. Vad tror du om John Lennons lyxklocka såld för 100 miljoner till Jay-Z?
Mm.
Ja, det är en väldigt lång rubrik.
Ja precis.
Men...
Could you imagine 100
miljoner? Alltså, bra.
Den hade ju varit rolig om.
Jäklar.
Får man jobba kvar eller?
Imagine if John Lennons...
Ja. Eller bara imagine.
Nu tog jag din.
Nej, men det är ju bra. Det blir spännande att följa det här, och vi kommer definitivt följa upp när vi hör uppdateringar. Och jag kan säga att det auktionshuset som i sådana fall får uppdraget kommer inte tacka nej. De kommer vara så lyckliga. Det är det bästa PR:en du kan få, liksom, att sälja den klockan i nuläget. Och just som jag var inne på med Speedmastern, där har man ju problemet att den klockan, även om den skulle dyka upp igen, då kommer den aldrig få säljas till en privat ägare. För att den är helt enkelt statlig egendom.
Vet du vad som dyker upp på min näthinna nu?
Nej.
Som är min största önskan.
Nej.
Jag känner verkligen, jag vill också prata i det röstläge som du gör nu. Det är
kör.
Inför nästa sommar.
Mm.
Du i Antib med såna här blöjbadbyxor. John Lennons klocka. Och Evert Taubes skjorta vikt på huvudet. Håll i hatten.
Då finns ingen polis i världen som stoppar mig, kan jag säga.
Nej. Alltså det, ja.
Vi har något, definitivt.
Du badar sönder John Lennon.
Ja, precis. Jag glömmer att jag har... Ja, det hade varit något. Men vi har ju mer klocknyheter i
parten.
Vi pratade ju lite förra veckan om att det här... den senaste samarbetet mellan Swatch och Blancpain nu skulle lanseras. Och det gjorde ju det.
Det gjorde det.
Några dagar sedan.
Och det blev ju... Det var inte så svårt att gissa fel, kan man säga.
Nej, helt
rätt. Hur det skulle se ut.
Och vi var väl initialt ganska skeptiska, bägge två, till... Alltså lite så här, med tanke på att nyheten... Alltså det här PR-värdet när man gjorde det här med Omega och Moonswatchen var ju briljant. Det står jag fast vid. Men
verkligen.
Nu är det ju inte längre samma PR-värde, tycker jag. För att nu är det beprövat liksom koncept.
Det Swatch gjorde med Omegas Speedmaster. Mm. Man kan lite förklara som att det gör de nu om.
Ja.
Men med ett annat stort varumärke i samma
ett ägare. Ännu smalare varumärke med ännu högre prisbild på sina egna produkter.
Och i samma ägarportfölj är viktigt att tillägga också.
Ja, exakt. Både Omega och Blancpain ägs ju av Swatch Group. Och det som jag vill ändå ta med mig eller och dela med mig av när jag såg det faktiska resultatet till Swatch och Blancpains ära, det är att det hade varit jävligt lätt att fucka upp det här, om jag ska vara helt ärlig. Men det jag får ändå ge, de har valt att använda då System 51 som Swatchs egna automatiska... Det är ju det enda helt fabriksgjorda urverket i världen. Det består av 51 delar och det lanserades, tror jag, 2011 eller 2013.
Swatch har alltså normalt sett kvartsverk, men en serie som heter System 51 så har de då ett automatverk.
Och det var ju helt revolutionerande när de lanserade det här. Inte egentligen för att det är inte så att det är brist på automatiska klockor i instegssegmentet, men just att det här är helt automatiserat. Och det har ju varit en ganska stor diskussion rörande det här samarbetet, där den gamle Beaver, Jean-Claude, som var chef för Blancpain i väldigt många år. Han talade ut i den här Talking Watches Houdinki-serien, videoserien, där han sa att Blancpain har aldrig och kommer aldrig göra en kvartsklocka. Vilket lite så här, även om han inte är chef för Blancpain längre, så kände man ju lite så här, att se om de kan leva upp till de här stora orden som uppenbarligen inte bara hans utan företagets eget etos. Liksom. Och det har de ju faktiskt gjort nu. De har till och med valt att bevara... För 50 Fathoms som Blancpain-modellen, det är en ombestridd diskussion kring om det var den första liksom riktiga dykarklockan eller om det var Rolex Submariner. Jag hävdar ju att Rolex faktiskt var före, men det är egentligen oväsentligt. De bägge lanseras 1953-1955 typ. Men 50 Fathoms, alltså namnet kommer ifrån, det är en djup benämning, alltså... Hur djupt klockan klarar vatten, alltså trycket. Och 50 fathoms är 91 meter om jag inte minns exakt fel. Och det har de faktiskt lyckats att göra även Swatch klockan. Så den är 91 meters vatten därtill. Det är inte 300 och liksom, det är inte en officiell ISO-certifierad dykarklocka. Men det är ändå, det hade varit lite tråkigt om den här klockan hade haft ett kvartsverk och 30 meters vattentäthet när det ska vara en klassisk dykarklocka som den som är samarbetet. Liksom.
Lite rimligare att du bär den här klockan Jan Tibb?
Lite.
När du har den här blöj badbyxan på dig, än om du skulle bära John Lennons Patek?
Ja, det kan man säga. Och de gjorde väl 5 olika versioner.
Ah.
Och alla är kopplade till något av de stora haven i världen. Jag tycker ju personligen att de 2 modellerna som var intressanta är den som heter Antarctic och Arctic. Bägge som inte har datum.
Ja, vilka färger har de här då? Som
Antarctic har vitgrå.
Mm.
Också som sagt fri från datum. Och den har de satt en sån här fuktmätare på tavlan. Som är en klassisk Blancpain 50 Fathoms. Den har ju kommit i hur många versioner som helst sedan 50-talet. Och det här är en av de mest legendariska tavellayouterna. Och den är då inspirerad av Antarktis. Och sen har du den som heter Arctic, som är typ beige med orange ring. Som också saknar datum. Det är de 2 jag tycker.
Får se hur stort suget blir efter de här.
Jag tror inte så stort som Moonswatch har varit. Men de
framförallt
också,
inte i Sverige.
Nej, precis. Och de kostar också så här. Jag tror officiella listpriset är 4400 kronor. När man kollar på deras hemsida.
Ungefär 2000 mer än Moonswatchen.
Precis. Och ja, initialt kommer det vara hype. Man ser att det dyker upp klockor på eBay. För så här fantasisummor på $2000. Jag personligen skulle aldrig betala mer än listpris. Men jag kan absolut respektera att man tycker det är en kul klocka. Och jag är väl lite kluven där huruvida det här är bra eller dåligt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tips från era coacher här på Gentlemanualen, det är ju att ändå så kan man köpa en på eBay för då, vad sa du, 2000
dollar? Jag tror den ligger ute där omkring, vissa.
Eller så kan man åka ner till Köpenhamn och där lagret garanterat fylls på med jämna mellanrum. För det är så det funkar i Swatch-butiker.
Det är väl den närmsta fysiska butik som Swatch har.
Sen, där säljer de den här serien.
Ja, precis. Sen vet jag inte hur många klockor de får och hur ofta de fyller på.
Nej.
Eller så. Men jag tycker absolut att även om 4 och 4 för en plast eller bioceramic klocka är mycket pengar, så tycker jag ändå att det finns någonting. Jag kan ändå köpa idén och jag tycker att för listpris är den inte dålig. Jag tycker den är till och med kul, i alla fall de 2 versionerna. Men som sagt, det är enorm skillnad. Jag skulle aldrig åka ner och ställa mig i kö för att liksom flippa klockan till vinst. Det finns det finns bättre saker att lägga sin tid på, tycker jag.
Mm. Ja, men det är ett väldigt intressant samarbete i alla fall.
Ja, jag håller med.
Så kan man väl...
Och det har ju fått ganska mycket PR, även om det inte är lika omfattande som det var första samarbetet.
Nej, men verkligen.
Så man får ändå ge dem...
Ja, vi brukar ju återkomma till, alltså nu från det ena till det andra, vi brukar ju återkomma till det här med fördomar som man kan ha kring ett lands typklädsel eller klädslar.
Ja, verkligen.
Där italienaren alltid är det bästa och det superiora.
Men det måste vi slå hål på vid det här laget.
Ja, det har vi gjort. Sen så har vi då en väldigt stor lyssnarskara i Norge. Ja. Och det är ju superkul.
Som inte bara har ljusa chinos, uppenbarligen.
Nej, precis så är det ju verkligen. Det finns ju de här tillfällen. Nu har jag varit i Oslo 2 gånger den senaste månaden. Och det är väldigt kul av olika anledningar. Det finns ju en hel del fördomar kring norrmän och funktionskläder.
Mm, det kan jag tänka mig.
Man får ju en relativt orättvis bild när man rör sig så mycket på flygplatser. Och om man är då på Gardermoen en stor del av den här tiden, så kanske man får en orättvis bild jämfört om man är då på Ackerbrygge, där det är
verkligen
som ett finansdistrikt. Så att säga.
Jag skulle inte säga att Arlanda är en väldigt bra, eller det är ingen positiv representation av Stockholm.
Så är det ju definitivt. Det jag ändå måste säga som reflektion, att vara på Gardermoen är ändå lite som att gå på tur, tror jag.
Ja.
Det är... Jag tror aldrig jag har sett så mycket funktionskläder i hela mitt liv. Det är som att liksom hälften av alla är på väg att bestiga en bergstopp.
Och det är otroligt.
Det är liksom, det är Gore-Tex, det är kängor och det är såna här membranjackor och...
Märkligt.
Jag tycker att det är fascinerande. Jag säger inte att det är... Jag vill inte gradera det om man ska jämföra med till exempel Arlanda. Men det är ändå... Det är nog någon form av kanske avundsjuka kring det här outdoor-livet.
Ja.
Sen har jag ju svårt att förstå varför, oavsett nationalitet, varför man reser i de kläder som man sen ska använda på plats.
Det är ju verkligen.
Det är samma med alla som reser med hjälmen i handbagaget.
Ja, det är helt otroligt.
Och har skidjackor och skidställ på flyget.
Eller folk som reser i flip-flop och typ har sina badbyxor bara på sig.
Och det är precis samma sätt. Det är därför det blir nästan lite gullustigt med norrmän som är klädda för att bestiga ett berg när man ska bestiga 19A i planet. Jag förstår vad jag menar. Det är så här...
Bestiga 19A, det är väldigt roligt.
Ja, men...
har du tänkt på hur, om vi inte bara då Gardermoen eller norska resenärer, men det känns som att likt att kostymen och slipsen har försvunnit ur finans och i liksom vissa yrkesgrupper, så har det försvunnit ur resenärers eller liksom flygplatsens närvaro. Det är klart att folk som jobbar inom den här typen av yrken, som flyger till olika destinationer över dagen för möten, kan fortfarande, alltså Zürich är väl typ exempel liksom. Det finns mycket Hermes-slips och även sämre alternativ. Men jag menar att jag hade ju långt innan jag var superintresserad av skräddade plagg, så var det ju för mig någon form av, det här är jag inte ensam om, det vet jag. Det här att klä upp sig för att resa, att du reser hellre i, om du har två alternativ så har du hellre en kavaj. Är du med?
Ja, men vi är på väg mot jordens undergång när det kommer till
att flyga. Ja, men det är ändå så fascinerande. För egentligen finns det ingen logik varför man behöver ha på sig en kostym för att resa. Men det har ändå funnits en mentalitet.
Ja, men har man tur, alltså känsliga lyssnare, liksom, sorry. Men har man tur så har man ju hamnat bredvid en person som har torkat sig där bak, liksom. Ja, men då har man ju riktigt jäkla tur.
Åh, fy fan.
Nej, men alltså,
när man får liksom hela ostbrickan från personens bara tår.
Nej, men det,
stolsbrickan
det,
bakom, den liksom bara...
Det är ju... Folk har ju tappat det. Mm. Vissa vill ju tro att det här handlar om att man har glömt bort på grund av pandemin. Jag är ju bara helt övertygad om att det där stämmer inte. Det handlar bara om att folk respekterar inte andra människor.
Nej.
Man klär sig som man gör när man sitter på dass och skiter.
Ja, uppenbarligen.
Nej, men och... Alltså,
nej, jag är med dig helt. Och det här har ju tagit sig helt sinnessjuka proportioner med... Alltså, jag ser inte skillnad på när jag kliver in på Friskis och Svettis och kliver in på planet nu.
Nej, men det är ju mer träningskläder ja. på en flygning eller än ja, vad det är på gymmet. Så
ja,
är
absolut.
Det.
Och så här, jag menar inte att man måste ha slips och kostym för att flyga, men det är ju mentaliteten i... Att man inte ens har på sig vad man skulle ha till kontoret idag. Känns det. Ja, alltså på många. Och det är inte så här att du ska flyga till Kathmandu och ska vara bekväm. Du ska flyga till Köpenhamn liksom. Alltså vad fan, hur jobbigt kan det vara?
Nej, men då är det ju 100 gånger bättre med människor som klär sig i funktionskläder.
Ja, det är det ju. Men det måste vara jävligt ljusigt där i sätet och sitta i... Någonting.
På 19A.
Ja, i någon form av så här superinstängande vindjacka. Ja,
eller så är de såna proffs, vilket de ju säkert är då, att de här kläderna andas.
Ja, det är ju sant. Det är
tok Gore-Tex, så att de sitter bara och ler hela vägen till Trondheim liksom.
Ja, men det är möjligt. Och jag menar, kul, det är väl bra.
Finns det ens flygplats?
Ingen aning.
Nej, det där var fördomsfullt av mig. Det var Bergen.
Jo, men det finns det säkert. Men det är... Ja, jag kommer fortsätta resa i kavaj eller kostym, för att det är också oerhört skönt att kunna ha i alla fall 6 fickor i ett ytterplagg som man kan använda till pass, liksom plånbok, vad det nu är man har med sig.
Det gillar vi. Och det vi gillar, det är ju när ni lyssnare kommer med feedback på,
vi älskar det.
På vårt samtal. Och inte minst ni norska lyssnare är ju supervälkomna att höra av er och kommentera den här, jag ska inte kalla det för spaning, men den
det
här lilla
vara kul att höra,
feedbacken kring hur normen ytterst generaliserat klär sig på gator och torg och flygplatser.
Det... Och jag vill också tillägga det här att om man väljer att
bo i Norge.
Ja. Eller om man väljer att resa under sommartid och inte ha strumpor i sina skor. För det har jag varit skyldig till. Då tar man inte under några som helst omständigheter av sig skorna på ett plan. Man kan åtminstone ha det goda seden att ha strumpor på sig då. Jag tycker det är fan gränsfall till liksom kränkning mot sin omgivning. Att sitta där med liksom... tåbira som tar upp 4 säten.
Ja, men det...
Det är sjukt.
Det är sjukt. Det är inte kul.
Nej, precis som att det inte är kul att kliva in på en middag och tänkt, ja, men jag är lite läcker i liksom strumplöst i mina skor som jag ska ta av mig i hallen, så har man sån här svettavtryck längs parketten. Det är ju inte heller så här superkul.
Har du suttit på en flygning där personalen går igenom med en sån här spray flera gånger?
Nej,
har du inte det?
Nej, det har jag aldrig gjort.
Det har jag gjort.
Fy fan.
Det är nu det lustiga kommer fram, att det är på grund av mig. För att när jag flyger så gör alltid personalen... Nej, så är det. Men jag har definitivt varit med om det.
Okej.
Okay. När det är någon som...
Fan, vad sjukt.
Jag har blivit släppt lös som inte borde vara det.
Aj, 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 aj.
Men det är resande och... Du... har varit på restauration.
Ja, om man ens kan kalla det här det. Jag har alltså varit med om en av de sämsta mat- och serviceupplevelserna på i alla fall 10 år. Jag kände att det här var så surrealistiskt, så jag tycker att det är värt att nämna. Jag bor ju på Söder. Och inte långt från Söder ligger Hammarby Sjöstad. Och jag brukar tillsammans
Intressant,
med min fru och min hund promenera där. Och då ligger det ju ett ställe som på många sätt är väldigt mysigt, som heter Carnegiebryggeriet. Det ligger
där har jag faktiskt varit.
Vid Luma ungefär. Alltså just det. Och jättemysig så här uteserveringsdel. Inget fel med det. Så vi stannade där, tog varsin öl. Och så skulle vi beställa chicken wings med klassisk glaze.
Vad sa du stod på menyn?
Och blåmögeldressing. Så här, ja. Vi får väl se vad det här är. Skulle bara dela ändå. Men så får vi in det. Och man kan väl börja med att säga att det var det absolut sämsta jag ätit på 10 år. Men jag är inte en person som känner mig kränkt över att maten inte är upp till.
Så ursäkta det var, fröken, ja, det här var inte fransen jag fick på tallriken.
Exakt, exakt. Det är det jag menar. Att jag skulle inte gnälla över det och jag skulle inte kräva några pengar tillbaka. Det skulle aldrig hända. Men då sitter det ju ett äldre par vid bordet lite nedanför oss. Som har beställt de har beställt varsin sån här chicken wings. Och så kommer en servitris fram och frågar, smakar det bra? Varpå de sa, nej det gör det inte. Och uppenbarligen då så...
Ni var inte ensamma.
De delade vår uppfattning. Ja. Varpå hon sa, okej, vad var det som var fel? Det var alldeles för starkt, det var alldeles för salt, det var inte bra. Det är liksom katastrof verkligen. Då hon går in till köket, förmedlar det här. Vad gör köket? De skickar ut den yngsta anställda de har.
Och jag känner att det blir skämskudde här nu.
Ja, det ska det vara också för dem.
Jo.
Den absolut yngsta personen de har i hela servisen. För att säga, tyvärr, köket säger att det där är en personlig preferens och de vill inte kännas vid det där. Och varpå, jag har inte sagt ett ord, jag har bara hört det här, för det är typ 2 meter till bordet. Varpå jag, du vet, nej, nu kan jag inte hålla käften längre.
Förlåt, nu kan inte jag hålla käften. Det jag måste säga nu, det är att det här låter som en scen ur Fawlty Towers.
Ja, men exakt.
Det låter
exakt
som så. Manuel springer fram och tillbaka.
Exakt. Och jag har inte sagt ett ord, de har inte frågat oss hur det smakar, utan de har bara frågat det här paret. Och de har bara varit konstruktiva, skulle jag vara ärlig. De har inte liksom så här skällt. De har bara sagt på frågan hur smakar det, så sa de, nej, det här var inget bra. Då när han yttrar de här orden från köket kan jag inte hålla käften. Så jag bara, nu måste du skämta, eller snarare ni skämta. Det här är katastrof. Om du tror att det är bara deras personliga åsikt så kan jag ju verkligen validera den. För det här är inte okej. Okay.
Mm.
Så liksom kom inte här och skyll på era gäster för att kocken inte kan salta.
Nej.
Jag har tappat de här i ett saltkar liksom.
Ja.
Okej. Det var inte han.
Han tycker ju synd om den här stackars löparen.
Och det var jag tydlig med mot honom också. Det är ju inte han som har gjort fel. Men om den här kocken är så jävla kaxig inne i köket. Då kan han komma ut och brösta den anklagelsen eller kritiken. Eller som du beskrev någon gång när du hade varit på restaurang. Och en väldigt, väldigt känd svensk krögare kom ut och sa, den här torsken är ta med fan tillagad till perfektion.
Exakt.
Det är väldigt roligt.
Ja.
Men i alla fall, det är liksom, vi bad ju inte om några pengar tillbaka. Nej. Eller någon kompensation. Vi hade ätit 2 stycken var. Vi fick liksom med servett torka av de här vidriga och det gick fortfarande inte att äta. Men det är inte mer med det. Vi gav bara feedbacken att i baren så här, nästa gång kanske det är bättre att till er. Ni får ju såklart göra vad ni vill, men när ni skriver klassisk glaze och det är någon jävla sriracha-sås med ett saltkar i, det är liksom...
Kom kocken ut sen med en nyslipad kniv och
nej, det roliga är att den här stackars unga anställda får ju då en andra gång komma ut och säga, ni får tyvärr ta det med baren för köket känner inte sig vid det här. Och det är så här, de andra gästerna som då, det andra paret, när de då skulle säga, nej men vill ni ha någonting annat istället? Då ville restaurangen att, när de föreslog någonting annat då på menyn, för det här var väl en förrätt,
tror jag.
Då sa de, vi kan tyvärr inte erbjuda det för mellanskillnaden är för hög. Och då var det liksom 100 spänn. Så att...
Det känns
jag bara...
Vissa ställen kanske ska tänka över vissa saker.
Och alltså jag har ingen... personlig liksom strid i det här eftersom jag har betalat, jag har gått därifrån, jag bryr mig inte. Det är mer att jag är så jävla trött på ställen som tycker att de alltid har rätt när det är liksom, det här är fan katastrof.
Nej, men det är ju så man
anti-service.
Väljer och inte väljer ställen när man nu får reda på sånt.
Och då har jag ju varit på andra ställen i helgen som där har varit raka motsatsen. Det har blivit något fel, kanske inte så allvarligt fel. Och direkt istället ber om ursäkt utan att man ens kräver det. Och kanske till och med erbjuder någon form av kompensation man inte har bett om.
Vilket är ditt telefonnummer? Hur många tusen lappar kan vi swisha?
Nej, men typ, jag var med om någon sån här. Det var liksom en sån enkel. Vi käkade lunch och så hade vi beställt varsin öl. Vi var tre personer. Och sen hade vi beställt en galopp till var. Som inte kom. Men som då låg på notan. Och ja. Då så sa jag, tror aldrig vi fick den. Nej gud förlåt, jag drar av 20% på er nota. Jag bara, nej, det behöver du verkligen inte göra. Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja, absolut.
Det visar ju bara.
Och då går man tillbaks. Ja.
Exakt, och man framförallt känner man att stället lyssnar till, att, eller de själva är självkritiska istället för att hävda då att gästerna har alltid fel.
Jag var på ett av mina och även dina favoritställen för 2 veckor sedan. Mm. Och när jag skulle gå så sa jag till ägaren att nu jag vill betala min öl. Och då säger han, nej det behöver du inte göra. Mm. Och då tänker snabbt. Jag att då är man stammis, men man kanske också har varit lite för mycket på ett ställe.
Nej, men alltså.
Nej, vad jag menar är att det är precis så jag tycker att det ska vara.
Ja, och jag har nästan gjort en grej av det, att om en restaurang, alltså självklart beror det ju på hur helhetsservicen har varit. Om det har blivit ett enklare misstag, de direkt utan att man ens påpekar det drar av 20%, då brukar jag dricksa motsvarande värde för att visa att liksom, jag uppskattar gesten, jag är inte här för att äta billigare.
Nej,
liksom.
Nej men, och det är ju också ett väldigt, en snygg gästgest.
Ja, alltså man måste inte göra det. Nej. Men jag menar att det är, jag tycker det är gesten som är det viktiga.
Ja, ja, visst.
Så är det.
Så är det. Vi är tillbaks med nya samtal, diskussioner och funderingar om en vecka.
Det kan ni haja.
Hej då.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.